CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DTVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Makrorådet från Dagens Industri.
Välkomna till Makrorådets special, den variant av podden då vi har en ekonomisk makthavare med oss för en mer djuplodande intervju. Denna gång är det vice riksbankschef Per Jansson. Varmt välkommen till podden.
Tack så mycket.
Ja, Per, för dig och dina kollegor i direktionen och kollegor i andra centralbanker har det ju varit ett väldigt intensivt drygt halvår, och det har det ju varit för många andra i ekonomin också. Nu kan man väl kanske säga att utsikterna har börjat klarna lite grann, och jag tänkte att vi skulle liksom lägga en slags bottenplatta till alltihopa med att låta dig beskriva hur du ser på läget i ekonomin just nu, och det gäller då både Sverige och omvärlden.
Mm. Okej, låt mig då försöka ta detta från först och kanske ett övergripande internationellt perspektiv, och så är det ju alltid så att det finns speciella omständigheter i enskilda länder, så där, men det kanske vi kan bara vidare i då. Men det är väl som du säger att bilden klarnar ju i någon mening lite matematik i takt med att vi ändå får in gradvis mer data och därför förstår bättre hur coronakrisen påverkar ekonomin på olika sätt. Men det generella är väl att situationen eller läget är inte särskilt bra. Inte i Sverige och inte i något annat land egentligen, heller möjligen med undantag för Kina som ju ligger i en annan fas och fick pandemin tidigare än andra. Och läget kännetecknas ju av ett mycket stort BNP-fall första halvåret. Det varierar ju visserligen en hel del mellan länder. Vi har ju liksom länder som Storbritannien med BNP-fall uppemot en 20%, och sen till exempel Finland som har klarat sig bättre på omkring 4% eller så där. Men generellt sett så är ju det en mycket stor BNP-nedgång som alla konfronteras med. Vi har också stigande arbetslöshet, och redan nu kan vi konstatera att den chocken är betydande. Man kan väl säga att det finns risk för att det vi nu ser på arbetsmarknaden i termer av arbetslöshet, att det lite maskeras av den hjälp som man har gett arbetsmarknaden. Så jag tänker framförallt på de här permitteringsstöden som ju gör att liksom siffrorna hålls nere och man på något sätt döljer lite grann kanske det långsiktiga riktiga läget på arbetsmarknaden. Så där befarar man ju att det kommer ytterligare en uppgång i arbetslösheten sen så småningom. Vi har också, viktigt för vår sida då, inflation som är ganska låg. Och vi har naturligtvis på grund av alla paket som har lanserats en betydande försämring av de offentliga finanserna. Så det går inte att säga att det är ett bra läge. Men det är väl ändå, som du kanske antyder, lite bättre än vad vi trodde för några månader sedan. Alltså vi trodde väl då att det skulle bli ännu värre än så här. Och de flesta bedömarna, när jag tittar mig omkring både i Sverige och internationellt, är väl inställda på att det ska bli någon slags V som man har pratat om. Alltså det betyder då en skarp nedgång, men sen också en ganska skarp rekyl uppåt. Men det bygger då också på att de här sjukhus- och dödstalen inte börjar stiga igen, trots att vi kan få fler smittade. Det ser vi ju redan i en del länder att det är antalet covidfall går upp, men än så länge håller sig sjukhus- och dödstalen på bättre nivåer, och det är så man hoppas att det ska fortsätta, för det möjliggör ju också att regeringar inte behöver gå in med lika hårdhänta restriktioner som har varit under första halvåret, utan man kan mer jobba med riktade rekommendationer kanske för att hålla det här i schack. Men man ska definitivt inte utesluta att ett W, alltså att man får en uppgång och sen kanske ytterligare en nedgång i en andra våg, kan inträffa, och under alla omständigheter kommer det ju ta ganska lång tid innan vi är tillbaka till den BNP-nivå vi hade innan corona. Jag roade mig här att titta på vår senaste prognos från juli då, och då kom vi ju att ta ikapp BNP-nivån från före corona ungefär kring årsskiftet 2021-2022. Sen ska vi göra en ny prognos, nu får vi se hur det blir, men det betyder ju att det kommer att ta väldigt lång tid innan vi är tillbaka till den trend som vi hade kunnat haft om inte corona hade inträffat.
Ja, precis. Då i juli räknar ni med BNP-fall för svensk räkning då på 4,5% i år och så en uppstuds på plus 3,6 nästa år. Nu som du säger kommer ni snart med en ny prognos, men bara spontant, hur känner du kring det ni la då? Ser det bättre eller sämre ut i din bedömning?
Ja, jag har faktiskt inte sett några siffror uppdaterade ens i den interna beredningen än, men vi kan ju se att många prognosmakare i Sverige ligger där kring just nu. Alltså prognosen ligger från, vad ska vi säga, minus 5 kanske ner till minus 3,5 eller ungefär så där. Så att det ligger ju ungefär där, tror jag, skattningarna för hur det kommer att gå 2020 i termer av BNP-tillväxten.
Ja, du nämnde här att inflationen har blivit väldigt låg till en följd av det här. Ändå så är det ju faktiskt så att i jämförelse med vad både ni och andra hade trott så har inflationen för svensk del då varit lite högre än väntat de senaste månaderna. Hur tolkar du det?
Ja, nej men det är väl tycker jag så man kan säga. Vi har ju nu här senaste siffran rensat för de volatila energipriserna så låg vi på 1,5%. Och det är jag positivt överraskad över att vi kan hålla oss så pass bra. Och det gick ju till och med upp här med ett par tiondelar för den månaden då också. Juli alltså jämfört med juni. Samtidigt så ser vi ju, vi fick till exempel siffror här nu för euroområdet. Flashestimat förvisso, men de brukar ju ändå indikera vartåt det sen kommer att hamnar, som hade då en ganska betydande nedgång. Så vi får ju räkna med att det kommer att bli ytterligare försvagningar även i Sverige. Men sen vill jag gärna peka på att det finns en del faktorer som faktiskt kan göra att inflationen kan överraska uppåt. En är ju att förr eller senare så kommer ju efterfrågeeffekterna att vända till att bidra till så att säga ett stigande inflationstryck. Det kan dröja lite grann, men när man får ett sånt här kraftigt BNP-fall, då blir också rekylen väldigt stor, och då finns ju en del sådana här mekanismer som ibland lyfts som speed limit-mekanismer som kan göra att inflationen börjar stiga fast man fortfarande har en sådan svag nivå på resursutnyttjandet för att det helt enkelt går så fort uppåt. Det är ju lite en öppen fråga då hur starka sådana effekter kan tänkas bli, men sen har vi också en rad förändringar på ekonomins utbudssida. Jag tänker där på stigande energipriser. Nu har ju oljepriset framförallt tyngt inflationsutvecklingen en del, men det kan vända åt andra hållet. Vi har minskad konkurrens, en nedgång i globala värdekedjor, mer protektionism och sånt här som ju inte är positiva saker generellt sett för den ekonomiska utvecklingen, men som kommer att kunna verka uppåt då på priser och inflation, i varje fall under en tid då. Och sen har vi också den här frågan med offentlig skuldsättning. Om vi skulle uppnå ett läge där folk uppfattar att det enda sättet att hantera skuldbördan är genom att inflationen går upp, så kan man även där då få en del inflationseffekter. Och inte heller det vore ju bra rent allmänt sett för den ekonomiska utvecklingen, men är också en potentiell källa ändå för stigande inflation. Det är svårt att värdera liksom kvantitativt hur starka sådana här effekter kan bli. Men vi hade ju en period med mycket låg inflation där man så här i efterhand kan förmoda att det till en del berodde på att vi underskattade liksom globala krafter som höll inflationen nere. Nu går ju de här lite åt andra hållet. Vi har lite insourcing istället för outsourcing. Och då kan det ju mycket väl vara så att vi så att säga underskattar de här krafterna, men den här gången åt andra hållet. Så jag tycker att man ska ha stor öppenhet både för en högre och lägre inflation framöver.
Ja, det där är ju intressant, för alla är ju i princip överens om att det kommer vara låg inflation väldigt länge och centralbankerna kommer ligga kvar med räntor kring noll och så vidare. Men just det här, det finns ju faktiskt, du går ju argumentera som du gör här för att under de närmaste åren kanske att det finns saker som också skulle driva upp inflationen. Om du, jag menar, ibland pratar man om ifall riskerna är balanserade och så vidare. Hur skulle du säga där kring det här liksom huvudscenariot som ändå är väldigt låg inflation och det här som du nämner nu, att vi faktiskt tvärtom kan få en liten inflationsskjuts av det som händer?
Det är väldigt svårt tycker jag att kvantifiera det. Jag tycker liksom, om man tittar på det i över tid så är det ju mycket troligt att de här effekterna just pratade om, de kommer i vart fall att dröja lite. Sen återstår också att se då hur kraftfulla så att säga, de blir på inflationen. Men här i mer i närtid så tyvärr så gissar jag att mycket talar för att inflationen faller ytterligare då, och inte bara till följd av liksom energipriseffekter utan också att den här rensat för energipriser, att vi får en nedåtpress ytterligare på inflationen. Hur mycket är väldigt svårt att säga. Sen tror jag att det är viktigt att lyfta fram att när det gäller då möjligheten till högre inflation framöver, det behöver inte betyda så, alltså att räntor för den skull stiger mycket och snabbare än annars, utan jag tror att många i centralbanksvärlden skulle rent av se lite positivt på en inflation som skulle ett tag kunna ligga lite över målet, och att man skulle kunna lite återställa symmetrin i inflationsförväntningarna. Efter så många år med låg inflation så skulle det helt enkelt vara positivt för förväntningsbildningen att få en inflation som översköt målet lite grann. Så att jag tror inte att man därför behöver räkna med att räntor ska stiga väldigt mycket snabbare.
Nej, det där är ju intressant. Det ska vi prata mer om sen. Federal Reserve formaliserade ju den här tanken lite grann, kan man säga. Om jag bara håller kvar en kort stund vid de här möjliga inflationsdrivande effekterna, de här sakerna du nämnde, det är ju sånt som i bred bemärkelse är dåligt för ekonomin, kan man kanske säga, om det är stigande energipriser, om det är mindre effektiv produktion och så vidare. Hur bör man generellt som centralbank agera då när det är sånt som gör att ekonomin fungerar sämre, tillväxten blir trögare, men vi får högre inflation? Är det, ska man liksom mota den då, om vi tittar bort från det här att man vill återställa symmetrin kring inflationsmålet och så? Hur tänker du kring det?
Nej, men det är ju väldigt bra att du följde upp med den frågan, för det är ju ett skäl till, utöver det här med liksom att det kan skapa symmetri i förväntningsbildningen för inflationen, så skulle ju, det här kan man ju kalla, mycket av det här vi har pratat om nu är ju sådana här negativa utbudsstörningar, alltså man får en press uppåt på inflationen men en press nedåt på reala storheter som sysselsättning och produktion. Och skulle man då höja räntan, då förvärrar man ju så att säga den reala smällen ännu mer. Så det talar jag också för att ta det försiktigt då med att möta det här med mer kontraktiv penningpolitik. Så att det är ytterligare ett skäl då till att jag inte tror att ett sådant scenario skulle leda till kraftigt stigande räntor. Sen beror ju allting på också hur mycket inflationen stiger. Får vi väldigt kraftfull och persistent inflationsuppgång så blir ju läget annorlunda än om inflationen stiger mer måttligt.
Ja. Ännu viktigare än inflationen här och nu är inflationsförväntningarna, alltså vad de ekonomins aktörer tror att inflationen ska bli i framtiden. Det var någonting du pratade om exempelvis för det senaste räntemötet, de här långsiktiga inflationsförväntningarna. 5 år är väl den tidsperioden man ofta pratar om då, och att de inte ska avvika för långt från ert mål som är 2%. De är en bit under nu, 1,7 ungefär. Var går smärtgränsen för dig när det gäller inflationsförväntningarna, och vilka indikatorer är det du framförallt tittar på för att få en känsla för var förväntningarna ligger där ute?
Ja, men det här är ju liksom själva motorn i hela vårt jobb, att se till att pris- och lönebildningen har ett långsiktigt ankare. Och en indikator som då ska vara 2% i vårt fall, och en indikator på om så är fallet, det är ju de här långsiktiga inflationsförväntningarna. Om man tar till exempel såna här 5-åriga inflationsförväntningar, vad de säger är ju att skulle man få en avvikelse på inflationen, då får centralbanken 5 år på sig att reparera den här avvikelsen. Om man då har en situation där såna här långsiktiga inflationsförväntningar avviker kraftigt från 2%, då tror ju inte folk att ens med 5 år på sig så kommer centralbanken att kunna återställa inflationen till målnivån, och då är det ju ett uttryck för att det här nominella ankaret inte fungerar så som vi vill att det ska göra. Annorlunda blir det då med mer kortsiktiga inflationsförväntningar. De brukar ju typiskt då följa den faktiska inflationen, så där tycker jag inte man behöver vara så oroad. Men med de här långsiktiga förväntningarna är det ett större bekymmer. Som du var inne på så ligger de nu i nivåer 1,7-1,8. Jag tror att ja, där kring. Det tycker jag är ganska hyggligt även det med tanke på läget, men man vill ju ogärna att de här ska fortsätta att falla. Vi har sett en viss stabilisering här under senare tid i förväntningarna, det är jag ju väldigt nöjd med och hoppas att vi kan fortsätta att ha en sån bild. Det man vill förklara här är ju att det är klart att störningen vi nu har fått är mycket stor. Men en sån här pandemi är ju en övergående sak och det bör ju inte äventyra en centralbanks möjligheter att långsiktigt uppfylla inflationsmålet. Så den logiken vill man ju gärna betona och se att folk förstår, och då borde inte heller såna här långsiktiga inflationsförväntningar gå ner allt för mycket. På frågan hur mycket innan det blir så att säga för mycket, ja, det är helt enkelt omöjligt att ge det svaret. Det beror på omständigheterna i övrigt. Men det är en väldigt viktig indikator på om det är ett läge där man behöver vidta ytterligare penningpolitiska åtgärder eller inte.
Ja. En sak som blir intressant för både er och andra under hösten är ju avtalsrörelsen som ju sattes på vänt då i våras, men som enligt plan i alla fall ska dra igång här nu rätt snart. Och där är ju löneutvecklingen är ju central för att få uppnå inflationsmålet. Det har väl varit en liten besvikelse för er och även oss löntagare de senaste åren. Lönerna har helt enkelt ökat i för låg takt för att vi ska politiskt sett kunna få en inflation som ligger kring 2% i Sverige. Och nu ska det här förhandlas nu mot bakgrund då av den högsta arbetslösheten på väldigt länge. Hur ser du på avtalsrörelsen?
Nej, men de siffror vi har fått in nu, de är ju väldigt låga. Jag tror att utfallet för juni här var strax över 1% och för hela andra kvartalet strax under 1,5%. Och det är ju inte siffror som om de skulle bestå långsiktigt är så att säga förenliga med ett inflationsmål på 2%, och det skulle också bli en mycket, mycket dålig reallöneutveckling av detta och inte alls bra för svensk ekonomi överhuvudtaget. Men de här siffrorna är ju väldigt svåra att värdera just nu. Det är ju bland annat mot bakgrund av att den här lönerevisionen som brukar ske under andra kvartalet inte har skett. Och avtalsförhandlingar är framskjutna till oktober tror jag det är. Så vi får ju helt enkelt se vad som händer när de drar igång. Det går ju inte att utesluta att det blir retroaktiva justeringar av lönerna. Det vet vi inte. Det kan också bli så att man väntar och så att säga lägger det mer nästa år för att man vill avvakta hur pandemin utvecklas. Det är helt enkelt återstår att se hur det blir. Men det allra viktigaste här är ju att, som jag var inne på, att den här typen av jättelåga löneökningar inte biter sig fast allt för länge, utan att det grundläggande förtroendet för inflationsmålet består och att vi då kan återgå till mer rimliga lönenivåer och så. Vi kan ju inte trolla bort coronaeffekterna här på Riksbanken, och ingen annan kan det heller. Men man ska kunna lita på att vi ska tillbaka till 2% inflation, och vi ska göra allt vi kan för att klara det.
Sen behöver vi ju prata om kronan också, som ju har stärkts, försvagades ju kraftigt direkt där i mars, men sen har den stärkts ordentligt, framförallt mot dollarn som ju har försvagats mot de flesta valutor, men också mot andra valutor. Och mätt med det här KIX-indexet som ni tittar på, så ligger det nu på den nivån som ni vid julimötet räknade med skulle nås någon gång under 2023. Tidigare har ni varit ganska snabba och markera verbalt i alla fall mot såna här snabba kronrörelser, i alla fall förstärkningar, och nu har det varit ganska tyst från ert håll. Ska man tolka det som att ni inte ser det som något större problem att kronan har stärkt så här pass snabbt?
Alltså, kronan är ju en viktig bestämningsfaktor för inflationen, och så är det oavsett om man tycker det är bra eller inte, men det är helt enkelt ett faktum att så är fallet. Men det finns andra bestämningsfaktorer också, så att vi vill ju titta på inflationsutveckling som helhet, och där beror det ju på hur de övriga bestämningsfaktorerna utvecklas tillsammans med kronan, som då så att säga kommer att synas i vår prognos för inflationen i framtiden. När du tänker på liksom, vad ska vi säga, kommentarer kring kronutveckling tidigare år, så tycker jag att läget var ganska annorlunda. Det var ju under en tid när vi hade haft låg inflation under många år. Vi fick stora insatser från ECB:s sida som på den tiden var helt nya. Det var helt okänt hur det skulle påverka oss då. Så att oron då var ju, tycker jag, en annan. Och till bilden hörde ju också då att det var väldigt svårt trots en hygglig realekonomisk utveckling att få upp inflationen, utan det enda som verkade fungera där, det var just kronrörelser. Och på så sätt tycker jag att situationen nu med en inflationsnivå ex energi på 1,5%, ändå förväntningar som håller sig hyggligt nära 2% fortfarande, så är situationen ganska annorlunda. Vi har lärt oss också arbeta med de här okonventionella penningpolitiken som vi inte kände till då på ett annat sätt. Så att jag tycker det är så jag vill se liksom sammanhanget för kronan, och att vi inte har så att säga kommenterat den så mycket här nu under senare tid.
Så det är helt enkelt inget som du är så jättebekymrad över, om man sammanfattar?
Situationen är helt enkelt bättre i alla fall än så länge. Sen får vi ju se hur det blir i framtiden. Det är möjligt att, som jag var inne på, att det blir ett sämre läge för inflationen också. Men det är hela tiden det här helhetsperspektivet som jag gärna vill komma tillbaka till, att kronan är en viktig faktor, men det finns andra bestämningsfaktorer också, och de skulle kunna kompensera för en relativt stark krona och ändå göra att inflationen sammantaget inte utvecklas allt för dåligt.
Ja. Om man tittar runt bland de så kallade proffsen, bankanalytiker och andra, så skulle jag påstå att de är ganska överens om att minusränta är ett verktyg som ni har pensionerat. Det är andra saker som gäller. Hur ser du på det? Är det korrekt uppfattat, eller finns det fortfarande med?
Nej, det är inte korrekt uppfattat, och jag tror att vi har ju varit tydliga, alltså alla i direktionen har varit tydliga med att noll är inte den nedre gränsen för reporäntan, utan det här beror på vad vi gör med reporäntan, kommer att bero på den ekonomiska utvecklingen. Vi har ju hittills under coronakrisen ansett att andra åtgärder än en sänkt reporänta är mer effektiva för att stabilisera utvecklingen på finansmarknaderna, och en sänkt reporänta då, som ju bland annat syftar till att öka konsumtion och investeringar här och nu, det blir ju lite knepigt i ett läge när människor är hemma för att de är sjuka eller för att de är oroliga för att bli sjuka. Men framöver då, när återhämtningen har pågått ett tag och smittspridningen kanske har minskat, då kan en sänkt reporänta mycket väl bli aktuell. Lite beroende då förstås på hur inflation och inflationsförväntningar utvecklas. Så att noll är inte nedre gränsen i mitt besked, och jag uppfattar att alla i direktionen skriver under på det. Men huruvida vi använder räntevapnet beror lite på läget. Och man ska ju också kanske lägga till att noll är en mycket låg reporänta. Och även om vi nu inte kan i förväg säga exakt var den nedre gränsen ligger, alltså hur mycket minus kan reporäntan bli, så det är helt klart att det är inte oändligt mycket sänkningsutrymme som finns. Och det gör ju också att vi måste vårda det här utrymmet väldigt noga, och i så fall sätta in det när det verkligen, när vi verkligen tror att det är effektivt att ge någonting.
Ja. Apropå den här nedre gränsen, så förde du ett intressant resonemang vid det senaste mötet. Du sa ungefär att du tidigare har för egen del sett att den nedre gränsen för reporäntan, den går när vanliga småsparare får minusränta på sina sparkonton. Men att du nu har bytt fot lite grann kring det. Hur ser du på det nu?
Ja, men jag är glad att du ställer frågan, att jag får möjlighet att utveckla den lite grann. Alltså, jag tror ju fortfarande att negativa inlåningsräntor för vanliga småsparare, som du uttryckte det, är en dålig idé för Sverige och skulle skapa en mycket knepig debatt. Och jag tror att det skulle vara ett dåligt utfall både för Riksbanken och för de kommersiella bankerna om vi hamnade i det läget. Alltså, min ingång i den frågan skulle vara att vanliga människor skulle ha otroligt svårt att förstå varför man ska betala för sitt sparande. Så det tror jag inte vore en bra idé. Men man måste ju hela tiden väga för- och nackdelar när man funderar på de här sakerna. Och då har jag, när jag tänkt allt mer på detta, kommit fram till att skulle ett läge uppstå där verkligen inflationsmålets trovärdighet stod på spel, då föredrar jag nog göra allt jag kan.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
För att ändå rädda inflationsmålet. Och i så fall, om jag måste, skulle jag också då acceptera att konsekvensen kunde bli negativa inlåningsräntor för vanliga människor. Men det är definitivt ingenting som jag önskar mig. Och det är inte heller så att jag uppfattar att svenska banker egentligen behöver det här, utan svenska banker mår relativt bra. De har god lönsamhet relativt europeiska banker och kreditförlusterna är små. Så att jag ser egentligen ingen press heller på banken att de skulle behöva tillgripa det här väldigt fort, även om vi skulle välja att sänka reporäntan lite grann till det negativa.
Ja, men vi var ju nere, bevisningen gick det ju då minus 0,5 och utan att det uppstod de här negativa inlåningsräntorna, men någonstans under det då skulle man kunna tänka sig i så fall.
Det är ju svårt att säga, vi kan konstatera naturligtvis det att minus 0,5 gav inte upphov till negativa inlåningsräntor brett när det skedde, det vet vi ju. Men det är ju inte så att det betyder att därmed finns det liksom en matematisk sanning att det aldrig kommer att hända innan minus 0,5. Om situationen blir sämre för bankerna så skulle man mycket väl kunna tänka sig att det sker lite tidigare än så. Men också senare om situationen är bättre. Den här debatten man har haft i Danmark och delvis i Tyskland där man ju också har infört negativa inlåningsräntor på lite bredare basis. Den kan ju smitta av sig också på så att säga, Sverige och debatten här och kanske möjligen göra att det där upplevs som liksom inte lika osannolikt längre. Jag vet inte, men jag tror att man ska vara lite försiktig med att säga minus 0,5 utan vidare kommer inte att skapa några problem, utan det beror nog på situationen en del.
Ja. Då ska vi återkoppla till något du var inne på där i början, nämligen det här beskedet från den amerikanska centralbanken Federal Reserve att de går över till att istället för att i varje givet läge sikta på att nå en inflation på 2% så är deras ambition numera att försöka hålla en inflation på 2% i genomsnitt. Det innebär då att de ska kompensera för det som har hänt bakåt. Har den varit lägre tidigare så kan den bli lite högre framöver och tvärtom. Och du var inne lite på det där att det kan vara en ganska god idé. Två delar egentligen i frågan. Vad tänker du kring det Fed har gjort? Och nummer två, kan man säga att i praktiken redan är på det viset? Både ni, du alldeles nyss här för några minuter sedan och sådana som ECB har ju varit ganska tydliga med att vi kommer inte tycka att det är något jätteproblem med en inflation som är över 2% under en period, även om vi har ett inflationsmål på 2%.
Jag tycker att man kan tolka de här förändringarna som Fed har gjort mot bakgrund av egentligen två faktorer som inte är av varandra oberoende, kanske man ska säga också. Och de här faktorerna är relevanta för många andra länder också, inte minst för Sverige. Och den ena faktorn är ju att vi har genomgått en period med allt för låg inflation och svårigheter att hålla inflationsförväntningar förenliga med den målsatta inflationsnivån. Och genom att nu förändra målformuleringen lite grann så tycker jag att man kan tolka detta som att det är ett försök att ge liksom verksamheten lite mer kraft i att tackla det här problemet. Konsekvensen blir ju då när man har ett sånt här genomsnittligt inflationsmål att skulle man då inte skjuta över med inflationen framöver för att kompensera för en för relativt låg inflation som man tidigare haft, ja då har man så att säga missat sitt mål. Och det är lite värre än att bara ha verbalt sagt att vi tycker inte detta skulle vara ett problem eller rent av vi tycker det skulle vara bra kanske. Så att missa sitt mål uppfattas nog som lite värre. Och det är någon slags formaliserad forward guidance kanske man kan kalla det för genom att bygga in den här egenheten i själva målformuleringen. Så det är den ena delen. Den andra är att det har funnits en tendens att bromsa för tidigt i penningpolitiken, bland annat då mot bakgrund av svårighet att bedöma när överhettningstendenser uppstår i ekonomin. Och här försöker ju Fed då tackla det här lite grann genom att de nu pratar om, när det gäller sysselsättningsutveckling, om shortfalls istället för deviations. Och det tolkar jag som att det är ett försök att tydliggöra att det här med överhettningstendenser i ekonomin, det har varit svårt i en allt mer så att säga, globaliserad värld att se jämfört med 70- och 80-talen kanske där vi hade mer slutna ekonomier där så att säga, flaskhalsproblem var rätt tydliga. Så det är liksom de två sakerna, alltså dels att försöka skapa lite mer stabilitet i inflationsförväntningarna och den här tendensen att bromsa för tidigt som jag uppfattar att man försöker hantera med de här sakerna. Och det är ju, tycker jag, spännande förändringar som sker, och det ska bli väldigt intressant att se hur det går. Det första mottagandet, nu kanske man ska vara försiktig med att liksom utvärdera det, men det tycks ju ändå ha lett till en viss uppgång i inflationsförväntningarna, och det tycker säkert Fed är väldigt bra. Så vi får ju se hur detta utvecklas, och det är som sagt väldigt intressant och bra att någon testar en förändring. Och det här är definitivt någonting som vi också ska diskutera såklart på Riksbanken tillsammans med andra möjligheter till att hantera de problemen vi liksom får konfronteras med.
Ja, de som du var inne lite på här, så om man uttrycker det lite drastiskt, så dödförklarade ju Fed Phillips-kurvan. Alltså den här sambandet som i princip går ut på att när det är låg arbetslöshet är förknippat med högre inflation och hög arbetslöshet med lägre. De var ju nere på den lägsta arbetslösheten på 50 år och såg inget inflationstryck särskilt som effekt av det. Och Phillips-kurvan har ju verkligen varit en arbetshäst, lite av en grundbult för i liksom den penningpolitiska skolboken. Kan du utveckla lite mer hur du ser på det här, just koppling med arbetsmarknad och inflation?
Ja, det var ju den där min andra punkt, att ja. Överhettningstendenser nu för tiden, alltså det konceptet har liksom en annan innebörd jämfört med vad det har haft historiskt, och det verkar inte koppla längre till pris- och löneutveckling på det sätt det en gång i tiden gjorde. Och det är precis därför jag uppfattar också att Fed tycker att det är mindre problematiskt liksom att låta inflationen stiga över målet, därför att det kommer inte med de här förändringarna i de sambanden, så kommer det då, man hoppas eller tror att det inte kommer att samtidigt ske när ekonomin blir kraftigt överhettad. Så det skapar liksom det utrymmet att vara mer flexibel när det gäller inflationsutvecklingen framöver.
Ja, du sa också att ni såklart kommer diskutera det här i Riksbanken och andra centralbanker. Fed är ju inte vilken centralbank som helst. Det är den största och viktigaste. Ska man tro att den här typen av förändringar kommer vara genomförda även i Sverige på några års sikt?
Jag tycker den är för tidigt väckt. Det är fortfarande också så att det finns en hel del, vad ska vi säga, saker som återstår att diskutera precis när det gäller nu de här förändringarna som Fed gör. Det exemplet de nu har lyft och där det verkar vara tydligt är att har man nu låg inflation, alltså under 2%, ja, då ska man kunna tillåta en inflation som överstiger målet under en period. Och det är ju det problemet vi har nu, och det här med problemet med att det blir svårt med väldigt låga nominella räntor att tackla recessionen när vi har en låg neutral realränta. Men exempelvis så är det ju oklart, man pratar samtidigt om genomsnittligt inflationsmål, men ska det då också betyda till exempel, säg om man fick en inflation över 2%, ska man då också under en tid ha en period med inflation under 2%? Den frågan är ju lite obesvarad i det här. Gäller det bara för situationen just nu, eller är det mer allmänt ett genomsnittligt inflationsmål som gäller? Så att det finns en del frågetecken som återstår att se här, och vi får, ja, mitt bästa svar är helt enkelt att man måste se lite hur det här landar, och sen får vi liksom ta in andra aspekter i den här diskussionen. Jag höll ju själv något tal för ett antal år sedan om ett antal potentiella förändringar man kan göra i den penningpolitiska regimen för att just möta det här problemet med inflationsförväntningar som har en tendens att bli för låga. Och det här är inte den enda möjligheten, utan det finns andra sätt att försöka tackla detta också.
Du var för ungefär ett år sedan med i en annan variant av den här podden, Duellen, där du och Robert Bergqvist, SCBs chefsekonom, debatterade olika saker som rör penningpolitik. Och då pratade du en del om att du tror på att det behövs en mer samordning mellan finans och penningpolitik i någon form, utan att gå in på några detaljer så där. Nu händer det ju väldigt mycket i finanspolitiken. Magdalena Andersson, finansministern, har ju sagt att det kommer ofinansierade reformer för över 100 miljarder här nästa år, och det präglas ju förstås väldigt mycket av att vi är i den här krisen. Tycker du att det finns något tendenser till en sån här samordning, eller att finanspolitiken får dra lite mer. Som sagt, vid ett krisläge är allt lite upp och ner, så det kanske är svårt att säga något om hur det skulle fungera i ett normalläge. Men har det så att säga hänt något under det här året som har gått?
Ja, men det tycker jag. Och jag tror inte, alltså min uppfattning är väl att det här gäller ju inte bara Sverige, utan det gäller ganska generellt internationellt om vi tittar. Att om vi går tillbaka till den finansiella krisen, då var det ju väldigt mycket liksom penningpolitiken som dominerade bilden. Och det är ju annorlunda den här gången. Nu har vi mer penning- och finanspolitik som drar så att säga åt samma håll. Det tror jag generellt sett är bra. Det tycks ju, och inte bara kommentarer i Sverige tydligt på det, utan i andra länder, ett skäl till att det sker tycks ju vara då att finanspolitiska beslutsfattare inser att penningpolitiken har inte oändligt med möjligheter att göra saker i det här läget, och då behöver finanspolitiken kliva in och göra mer. Och sen är naturligtvis också störningens natur den här gången annorlunda, med betydande risker för arbetsmarknad och BNP och så, som gör att det här kommer närmare finanspolitiken än kanske var fallet när vi hade så att säga en finansiell kris som mer naturligen hamnade först hos centralbankerna. Sen kan man ändå, det blev naturligtvis också en stor realeffekt av den finansiella krisen, där kunde man naturligtvis ha hoppats på att finanspolitiken så småningom kunde ha gjort lite mer. Men jag tycker att det är en bättre balans nu mellan de här politikområdena i responsen. Sen när man tittar på mer allmänt på hur ska en sån här mix åstadkommas, då kommer ju det variera, bäst åstadkommas, det kommer ju variera då från land till land beroende på hur mycket så att säga penningpolitiska möjligheter har man fortfarande och hur mycket finanspolitiska möjligheter har man. Nu ligger ju liksom, när det gäller penningpolitiken ligger ju man ju ganska nära varandra typiskt sett, med en ränta runt noll, relativt stora köp av tillgångar. Så där finns lite utrymme generellt sett kvar, men inte så att säga jättemycket. Men sen varierar ju utrymmet en hel del när vi tittar på finanspolitiken. Vi har ju länder med betydligt högre offentlig skuld från början, och länder med mycket lägre skuld. Dessbättre tillhör ju Sverige de länderna med lite lägre skuld. Och där, så att säga, hur mycket man kan göra finanspolitiskt är också en funktion av hur utgångsläget där ser ut i termer av skuld och så.
Ja, nu kommer det ett par svåra frågor.
Okej. De var lätta hittills då, eller?
Ja, nej, men det här var väl sånt som du kan som ett rinnande vatten. Nej, men en intressant sak med den här krisen är att fundera på, det gör ju många, vilka om några långsiktiga effekter av pandemin som vi kommer att få se när det gäller den ekonomiska strukturen, inflationen. Du var ju lite inne på det kanske med produktionskedjor och sånt, men det är en sån där sak som många funderar över. Vad tänker du om i långsikt, och menar jag kanske om vi om 5 eller till och med 10 år tittar tillbaka och ser att ja, men de här sakerna blev ju faktiskt annorlunda. Mm. Och som då påverkar hur vi producerar och konsumerar och så vidare.
Mm. Men två saker där. Jag pratade ju tidigare om ett antal liksom förändringar på utbudssidan, och du sa själv att det kan man ju inte rimligen kalla för bra saker. Alltså när vi pratar om stigande energipriser, vi pratar om minskad konkurrens, vi pratar om minskade globala värdekedjor, protektionism och liknande. Där kan man ju bara hoppas att det inte blir för mycket sånt. Och det kommer ju vara annat än den här coronapandemin som bestämmer fortsättningen där, naturligtvis inte minst vad som händer politiskt i USA, som ju är en viktig del i detta. Och där är naturligtvis min förhoppning att vi fortsätter att vara en öppen och globaliserad värld, och att det är en mycket bättre situation att vara i än det här handelskriget och sådana saker. Jag tänker liksom en annan aspekt på det här är ju när man funderar på liksom ekonomiskt politiska stödet. Där på något sätt så handlar det om, nu tror jag att centralbanker och även finanspolitiska beslutsfattare är ganska nöjda med effekterna av det de har gjort. Och tanken har ju lite varit här, nu har vi fått en väldigt stor chock, och då ska man försöka övervintra, företagen ska kunna övervintra det här utan att det ska bli långsiktiga negativa effekter. Och det leder ju permitteringsstöd, omställningsstöd, andra sådana effekter. Det är sånt som är nödvändigt kortsiktigt, men man får inte kanske ha kvar det allt för länge. För har man det, då är risken att man låser in dåliga strukturer och inte får den strukturomvandling som vi ändå behöver. Så vi vill ju egentligen rädda de livskraftiga elementen i detta och inte sådana företag som egentligen inte fungerar även under goda tider så att säga. Och där behöver man ju fundera, och det blir en viktig fråga inte minst för finanspolitiken. När ska man då svänga från, om man nu kan uttrycka det så, subventionera inaktivitet till att mer stimulera tillväxt, för att just undvika att vi får såna här inlåsningseffekter och strukturomvandling som då inte sker. Jag kan inte sätta liksom något datum på när den omsvängningen ska ske, men det blir en väldigt viktig fråga att inte hålla kvar det här kortsiktiga stödet längre än vad som är nödvändigt. Jag har en liknande fråga när det gäller på den finansiella sidan, att man har lättat på en del finansiell reglering nu för att underlätta temporärt. Men det blir lika viktigt där att inte den långsiktiga motståndskraften i finanssektorn blir lidande, utan att man orkar återinföra de här regleringarna sen längre fram när pandemin har gått över. För även där skulle man kunna få negativa då långsiktiga effekter om det här ledde till att sådana här åtgärder permanent försvann. Jag tänker på amorteringsstödet i Sverige. Det är ju rimligt då när vi går tillbaka till mer normala tider att det återkommer och att det finns där så att säga som ett riktmärke.
Ja, hur viktiga skulle du säga läxorna från finanskrisen är just när det gäller det här? För en slutsats som man väl drog efteråt där var att många var lite för snabba med att dra tillbaka olika former av stöd, och att det var en orsak till att återhämtningen blev långsammare än den hade behövt bli.
Precis, och det är ju en jätteviktig fråga att gradvis minska stödet och också ha stor beredskap, eftersom den här osäkerheten finns att en andra våg blir väldigt ogynnsam. Jag var inne på inledningsvis att kanske det här enkel-V:et är det som de flesta nu verkar satsa på, men man kan inte utesluta ett W, och då blir det ju väldigt viktigt att vara på tårna och reagera snabbt om det behövs, att säga, även återinföra kanske saker man redan har avvecklat och inte avveckla allting för snabbt.
Ja, svår balansgång helt enkelt.
Precis.
Ja. Så kommer en till svår fråga då, och då ska vi också ta med oss finanskrisen, för om man då blev det ju en förändring kan man säga i inte minst vad centralbanker ägnar sig åt. Det har varit på det hela taget en väldigt expansiv penningpolitik under ett drygt decennium. Så fort det har börjat skaka på börserna så har centralbankerna varit där, framförallt tänker jag kanske på Federal Reserve då, och egentligen var det ju bara Fed som lite grann började dra tillbaka, minska sin balansräkning, men han ju inte så långt innan den fick börja öka igen. Många pratar om det som ibland kallas för moral hazard, att man inte liksom behöver ta konsekvenserna av dåliga beslut, och att centralbankerna hela tiden finns där och stöttar, att riskbilden, incitamenten blir väldigt skeva, inte minst på finansmarknaden. Hur länge ska det här pågå? Kommer det här gå att backa tillbaka till något mer normalläge som vi känner det? Eller är det bara att inse att det här är ett nytt normalläge? Och vad får det i så fall för konsekvenser? Ja, du förstår varför jag kallar det för en svår fråga.
Ja, den var väldigt svår. Men låt mig ändå göra ett försök att säga några saker där.
Alltså,
jag menar, finanssektorn har ju vuxit väldigt, väldigt mycket under lång tid och har blivit väldigt stor. Den är i många fall liksom flera gånger ett lands BNP nu. Jag menar, Island är väl det mest extrema exemplet, där den var uppe i, tror jag, 10 gånger BNP eller något åt det hållet. Och även i Sverige är ju finanssektorn väldigt, väldigt stor. Så det betyder ju att uppstår problem i finanssektorn, ja, då blir de samhällsekonomiska konsekvenserna ofta katastrofala. Man kanske kan likna det vid någon kärnkraftsverk, att uppstår en olycka där så blir liksom de negativa effekterna på allt annat potentiellt väldigt, väldigt stora. Och det är det där problemet vi ju behöver brottas med, att det är svårt för oss när vi ser den där typen av risker segla in mot samhällsekonomin att sitta på händerna och inte liksom vidta åtgärder, utan vi behöver ju helt enkelt, och det är därför vi också finns, för att vidta då åtgärder för att förhindra att detta får stora negativa konsekvenser för samhällsekonomin. Men samtidigt så inser vi ju att om vi är om vi gör så att säga för mycket, då kommer ju finanssektorn kanske i ett dåligt scenario att ta lite för mycket risker. De vet ju att notan så att säga delvis hamnar i någon annans ficka och skattebetalarna istället. Och det är ju ingen bra utveckling, utan man vill ju gärna att det ska finnas liksom ett ansvarstagande även där. Och de bankerna hävdar ju förvisso att de också agerar på det sättet. Men det finns en sån grundläggande problematik helt klart, och det är ju det man brukar kalla för det här moral hazard-problemet. Vi försöker ju när vi utformar våra krisåtgärder att hela tiden tänka på detta. Marknadslösningen ska vara det som så att säga gäller i första hand, om den är möjlig och om den är möjlig till rimliga villkor. Så Riksbankens åtgärder ska ju aldrig vara mer lukrativa så att säga än den marknadslösning som man kan hitta. Men vi har ju också sett det, att det kan hända att marknader helt upphör att fungera. Eller vi kan få väldigt kraftigt stigande premier på marknaden som leder till att finansieringskostnaderna blir väldigt, väldigt dyra. Och de här företagen som använder de här finansieringsmarknaderna kan ofta inte alls rå för det, utan det är externa störningar som gör att sådana här premier skjuter upp, och det är så att säga inte deras fel. Och då måste vi kunna komma in där och erbjuda möjligheter att klara av det här. Men man måste hela tiden tänka på den här avvägningen när man utformar sina krisåtgärder, att de får inte så att säga bli för, de får inte överta marknadslösningen som är den som bör gälla i grunden. Och jag kan också lägga till det att, jag menar, det är ju hela den här diskussionen med kapitalkraven på bankerna går ju tillbaka till detta. Om man tycker att det är för mycket moral hazard i det finansiella systemet, då vore ju en tänkbar lösning att höja kapitalkravet på bankerna. Det kommer ju innebära att man får större förlustabsorberande kapacitet i banksektorn, och därmed skulle man kunna bromsa då sånt här eventuellt risktagande som blev för stort. Så det är en möjlighet att göra det, och det är en diskussion som vi inte minst på Riksbanken har försökt uppmuntra till genom olika analyser för att belysa vilken så att säga kapitalnivå som kan tänkas vara långsiktigt bra för banksektorn.
Ja, och om vi tittar på en följd av de här åtgärderna då, är ju de här växande balansräkningarna i en mängd centralbanker. Är det realistiskt att tro att de kommer börja krympa inom en överskådlig framtid, eller är det bara större eller lika stora som gäller?
Det är en jättesvår fråga, och det kommer ju att bero på om såna här kriser kommer igen. Och nu, om det är en sak vi har lärt oss här nu sen 2007-2008, det är ju liksom att de här kriserna kan komma mer eller mindre som en blixt från klar himmel. Och då måste man vara beredd att agera, och det är därför vi tycker att det är liksom väldigt viktigt att man har en centralbank som har möjligheter att agera flexibelt, och att man har en bred uppsättning verktyg att kunna hantera en kris. För vi har ju sett det också, att kriser ser väldigt olika ut, och det är inte så att säga samma åtgärder varje gång som fungerar bäst. Och jag tycker att man ska vara medveten om att såna här risker finns hela tiden. Man skulle kunna hoppas på att det nu normaliseras, att centralbanker gradvis kan återgå till någonting vi hade innan den stora finansiella krisen. Men hoppas är liksom ingen bra planeringsstrategi, utan vi måste nu ha beredskap för att tyvärr kan såna här kriser komma då och då. Och det behöver inte ta särskilt många år tills man har en ny kris.
Okej. Med de lite lätt oroande orden så tackar jag dig, Per Jansson, vice riksbankschef, för att du var med i Makrorådet här. Jag tackar också alla som har lyssnat, och tipsar om att det finns andra poddar från Dagens Industri man kan lyssna på dagliga, som exempelvis Ekonomistudion och så Digitalpodden med mera, inte minst Analyspodden varje fredag. Stort tack! Ha det bra!
Tack så mycket.
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.